Välkommen till Tyresöradion. Jag är radiomakare Lena Hjelmerus och det här programmet det är ett av föreningsprogrammen. Och den förening som sänder idag det är en av Tyresös största föreningar, Friskis och Svettis i Tyresö. Och jag har en av instruktörerna här i studion och vi ska prata om en väldigt speciell del inom föreningens verksamhet. Här sitter jag mitt emot Minna Falström. Och Minna, nu ska du få presentera dig själv till, lite till att börja med. Vem är du?
Jag är en som är intresserad av lugna, återhämtande träningsformer. Och jag har varit med i föreningen sedan 95. Jag följde med mammakompisar. Jag var nybliven tvåbarnsmamma och följde med mammakompisar på ett medelgympapass i Hanvikens skola. Hade aldrig hört talas om Friskis och Svettis före det. Men blev omedelbart tagen av både det jag upplevde under passet, som var musik, en prestigelös härlig träning, inspirerande musik och ledare. Och just på det passet så sökte de nya ledare. Så jag tog direkt en ansökningslapp och ansökte till att bli ledare i Friskis. Och det här var visserligen då 94 och 95 blev jag sen uttagen och gick utbildning och blev ledare i Friskis och Svettis Tyresö.
Då måste vi nog ha träffats där i Hanviken, för de där åren gick jag också i Hanviken på pass där. Sen har jag ju stött på dig, då ledde du väldigt populära pass nere i Kumla skola.
Just det, det var en rolig tid där jag också, i stora hallen där på Kumla, där det var ibland upp mot 160-175 deltagare. Och körde medelgympa och även det som sen kallades pulsgympa och sedermera även kigympa.
Och du lärde oss att boxas.
Mm. Det var lite senare. Ja. Det var när vi var i masten sen.
Ja. Nej, men du började boxas redan nere i Kumla. Och det var så oerhört energifyllda pass. Man blev så glad av de där boxpassen. Men nu förekommer du i lite lugnare sammanhang.
I samband med de här boxpassen som sen kom att heta kigympa, som vi sen införde när vi flyttade till egna lokaler vid masten, så fanns det även delar av qigong och med lite mer österländska influenser. Och på den tiden så blev jag också mer och mer intresserad av det lugna. Och ledde bland annat något som hette Ki-balans på den tiden. Som handlade om väldigt grundande, mjuka rörelser med meditativa inslag. Och så hade jag också i samma veva själv börjat utöva yoga. Och tyckte att det var väldigt bra kontrast. Alltså någonting som kanske saknades också i vårt utbud. Att till den här träningsglädjen som oftast är väldigt aktiverande också kunna ha det mer återhämtande. Den återhämtande aspekten som vi alla behöver. Så att nu instruerar jag yoga.
Då någon gång där 2008-2009 så gjorde jag illa ett knä. Jag gick med två kryckor och fick inte belasta det där knät. Men det enda pass jag kunde delta i på Friskis och Svettis, det var faktiskt då din yoga. Inte riktigt hela passet, men det mesta av passet. Så det måste jag få tacka för.
Jag tackar dig själv skulle jag vilja säga. Att du gick dit trots att du kanske hade en begränsning. För det är väl lite där kanske många undviker att träna någonting. Det är när man har någon typ av skada eller kanske tillfällig begränsning då. Att man ändå tar sig till Friskis och kanske hittar och gör någonting som kan tvärtom stimulera och läka.
Ja, men då måste vi kanske börja berätta lite vad yoga. Jag tittade på hemsidan och där fanns det tre. Det fanns yoga energy och yoga soft.
Och yoga.
Och vanlig yoga.
Ja, precis.
Då måste du berätta nu. Vad är detta för någonting?
De olika nivåerna handlar egentligen om ett utbud inom yogan. Att det ska kunna vara tillgängligt för ännu fler. Yoga generellt är ju tänkt att passa egentligen för alla. Eftersom i yogan så utgår man väldigt mycket från att hitta, alltså lära känna sin egen kropp men också utgå från sina förutsättningar. Både skeletalt, hur kroppen är konstruerad, men också din dagsform. Så egentligen skulle man kunna säga att du skulle kunna gå på vilken yoga som helst. Eftersom du alltid ska utgå, bör utgå från dina förutsättningar. Men för att ändå på något sätt göra det enklare att kanske välja, är du en nybörjare så kanske du väljer yoga soft, att bekanta dig med både rörelserna men hela sammanhanget yoga. För det finns ju en hel del meditativa inslag i yogan, i att man faktiskt många gånger uppmanar till att blunda för att hitta in och känna in och inte ha de här yttre impulserna som kanske stimulerar, utan tvärtom landa i sig själv lite mer.
Lyssna på inåt, lyssna på sig själv.
Exakt, lyssna inåt är ju mycket av yogan. Så att yoga soft är ju tänkt att kanske vara varsam utan att vara så försiktig, utan mer större hänsyn till kanske vävnader, leder i kroppen. Men också rörelseurvalet är då anpassat, så att är du nybörjare så finns det en lite större hänsyn tagen till det.
Mm. Det är inte de där extrema, konstiga ställningarna.
Nej, precis. Nej. Och sen har vi då yogan som är den breda yogan i Friskis egentligen, som oavsett om du är ovan eller van kanske hittar till snabbt. För att där jobbar vi också med mjuka rörelser både i stilla positioner, ibland mer det som kan uppfattas som statiska positioner, men också dynamiska flöden som väldigt klassiska solhälsningar som finns egentligen i dem allihopa. Och så yoga energy då, som är det mest, kan man väl säga, fysiskt utmanande, så tänkt att vara lite mer energigivande, vilket all yoga egentligen resulterar i, men just under yoga energy så kanske man jobbar lite mer med att utmana sig fysiskt, dock fortsätta att behålla någon slags medveten närvaro. Och yogan är ju andningen väldigt central.
Ja, jag tänkte säga det jag minns då från 2008-2009, det var det här att göra rörelserna i takt med sin egen andning. För det var väldigt välgörande.
Jag läste häromdagen ett citat i någon av min yogalitteratur. Att yoga utan att utgå från sin andning är lite grann som att dansa utan musik. Alltså det är så tätt förknippat. Eller jag skulle tvärtom vilja säga att andningen är grunden. Mm. För om man tittar på vad yoga egentligen syftar till, eller vad är yoga? Nu tror jag att gemene man förknippar yoga med en ren träningsform. Jag tror att vi många gör det idag, att vi tänker att yoga är en typ av träning. Yoga, när man tittar på, läser de gamla texterna, vad betyder yoga? Ordet yoga på sanskrit betyder ju förening, och då pratar man om att förena kropp och själ för sig själv, men också kanske förena, det är lite mer filosofiskt, förena liksom människor emellan. För att yoga syftar egentligen till att stilla sinnet. Det vill säga att lugna ner sinnet och tillåta sig att grunda sig i sig själv lite grann. Mm. Så att det är ju det yogans syfte egentligen är. Och sen så har man ju på vägen då runt 1400-talet när hatta-yogan utvecklades, som Friskis-yoga då grundar sig i. Den fysiska aspekten av yogan blev hatta-yogan. Det kanske var lättare att stilla sinnet om man först rörde på kroppen, det vill säga att man frigjorde kroppen från spänningar, låsningar, både fysiologiskt men också rent muskulärt, så var det lättare sen att kunna sitta och meditera. Mm. Så att det var därför kanske den fysiska yogan också kom till, för att man lättare sen skulle kunna sitta och stilla sinnet.
Därför att på 70-80-talet, då var det ju meditationen och den här transcendentala meditationen, exakt, det som kallas för TM, som var den stora grejen i vårt land. Mm. Men den har ju nästan helt försvunnit nu. I den yoga som vi pratar om i det här programmet idag, använder du någon form av mantra, alltså ord, som för att gå in i den här inre världen?
Man kan göra det. På Friskis så har vi valt att kanske inte uppmuntra så mycket, eller uppmuntra, jag ska säga, vi gör inte det kanske. Nej. Vi gjorde det i början när vi började med yoga i Friskis, som var 2006. Då hade vi med ibland att man kunde tänka ett mantra, soham, jag är, lite mer bekräftande. Men sen så har vi valt bort det på vägen, också för att skapa en mer känsla av att det är helt fritt från det som vissa ibland tror, att det finns någon typ av religiös koppling till yogan, vilket inte alls gör. Yogan är snarare en filosofi som känns väldigt aktuell idag. Man tittar på de gamla texterna så märker man att de gamla yogisarna flera 5000 år tillbaka hade samma dilemman som vi har idag. Det var bara att sammanhanget och samhället såg annorlunda ut. Så det handlar väldigt mycket om personlig utveckling. Så för att på något sätt göra så att yogan inte känns kopplad till någon religion, vilket den som sagt inte är, så valde vi också bort att kanske mantra, även om det bara var liksom en uppmuntran till att man kunde tänka ett mantra. Det gör vi inte i Friskis så mycket idag. Det kan finnas vissa yogainstruktörer som gör, men det är ingenting vi jobbar med på utbildningarna när nya yogainstruktörer utbildas.
Ska vi gå igenom, hur ser ett pass ut då?
Ett pass, oavsett egentligen om det är yoga soft, yoga eller yoga energy, har oftast är uppbyggt på fyra delar. Oftast är de 55 minuter. Man kan även ha 75 eller 85, och det är kanske framförallt yoga energy som har lite längre. Men oftast fyra delar, där den första delen handlar mycket om att introducera, inleda, skapa en stämning, landa in deltagarna på mattan och i sig själva lite grann. Få kontakt med andningen till exempel.
Man har en matta och den får man ju låna då. Man behöver inte ha någon egen matta.
Nej,
med
precis,
sig. Till.
Det finns mattor och all utrustning på Friskis. Mm. Men man får ha med egen matta om man skulle vilja ha det.
Mm. Ska man vara barfota?
Helst. Mm. Och det är också för att kunna använda tårna, fötterna och inte halka på mattorna eller fastna i mattorna.
Mm. Så barfota och en matta. Mm. Och sen börjar man...
Och bekväma kläder.
Bekväma kläder. Ja, det behöver inte vara något åtsittande. Kanske inte tvärtom, det ska inte vara något åtsittande.
Nej, precis. Det kan vara mjuka, sköna kläder. Ibland allt för bylsiga kläder kan också göra att när man till exempel står i något som kallas nedåtvända hunden, så kanske tröjan åker fram och ner över huvudet. Så det kan vara bra i så fall stoppa ner tröjan i byxlinningen. Så att inte jättebylsiga kläder, men absolut inte, behöver inte vara tajta åtsittande. Nej. Träningskläder. Nej.
Men det är ju ändå värme i lokalerna, så man behöver ju inte vara sådär jättevarmt klädd, utan det här är mer bekväma, bekväma kläder. Ja. Och så börjar man då med att liksom förbereda kroppen på att nu ska vi gå ner i varv här.
Exakt, precis. Mm. Eller starta upp kroppen i yogan, kan man säga, att man lite grann checkar in i yogan. Mm. Så att det handlar lite om väldigt uppmjukande, värmande rörelser, och framförallt också att vi får igång andningsapparaten. För många har ju en väldigt, väldigt grund andning idag egentligen, så att man har spänningar, halsnacke och har väldigt svårt att... Många gånger upplever många människor, eller så här ska jag säga, att många som går och börjar på yogan upplever det svåraste vara andningen. Mm. För att många har dålig tillgång till sin diafragma, inandningsmuskel, vilket gör att man tycker att det är svårt.
Ja, det är många människor som går omkring med axlarna upp på öronen hela tiden.
Ja, precis. Ja. Så att lite grann sätta den, och en icke-presterande atmosfär skulle jag vilja säga är väldigt centralt i den inledande delen på yogan. Mm. För vi lever så extremt i prestationssamhället, så att få människor att våga släppa. Jag har sett många gånger när på mina pass till exempel, när jag börjar inleda och börjar berätta och börjar prata om och hitta andningen, att jag märker att vissa sitter och trummar och är lite rastlösa för att man är så extremt resultatinriktad och vill liksom komma igång och träna inom situationstecken. Ibland behövs det att man också adresserar just det, att nu ser jag att några av er sitter och väntar bara på att ska hon inte sluta prata, så att vi kan sätta igång. Och det brukar också, bara en sån enkel åtgärd kan göra att människor bara, okej, det är okej för mig att släppa taget nu.
Släppa tankarna på mobiltelefonen.
Exakt, eller vad som ska göras sen, eller att ska vi inte komma igång nu. Att bara låta mig guida dem genom den här yogan då. Ja.
Det är ju en träningsform som är väldigt bra för människor som är lite utmattade, kanske har gått in i väggen eller
absolut.
Utmattningssyndrom. Mm. Där brukar man ju rekommendera faktiskt den här träningsformen.
Ja.
Nu finns det en speciell lokal också på Friskis och Svettis.
Precis. Mm. Så att den kallas Lugna Hallen som vi invigde nu efter årsskiftet. Som ligger lite bort från de andra träningslokalerna och där inte bara yogan hålls utan även andra lugna träningsformer på Friskis. I syfte att skapa ett litet mer lugnare rum som också är tillgängligt när det inte är några pass där. För deltagare att själva kanske gå in och stretcha eller vila en stund eller andas. Eller om man är van att yoga så kan man, eller meditera, så kan man gå in där och sätta sig själv och meditera. Om det inte är uppbokat i lokalen. Så att det känns väldigt skönt att få, och där det finns lite värme också, lite varmare.
Ja. Inga speglar?
Inga speglar,
nej.
Mm. Och det är också intressant apropå speglar. Jag själv föredrar att ha spegelfritt på yogan för att för mig handlar inte yogan, eller jag skulle vilja säga att yogan handlar inte om, och jag är helt övertygad om att vi hittar en bättre närvaro om vi inte behöver jämföra oss med spegelbilden. Det vill säga att yogan handlar ingenting om estetiskt utformade positioner. Vilket man gärna tror när man tittar på hur yoga marknadsförs eller vad man visar när man visar yoga. Så är det väldigt mycket bilder på extremt rörliga människor som kan göra de svåraste yogapositionerna ibland. Vilket kan vara fantastiskt inspirerande. Men yoga handlar ju mer om att uppleva sin egen kropp och närvaron i sin egen kropp. Och till det, och frigöra kroppen. Och därför använder vi oss av de olika positioner, rörelser som kallas asanas då. Och därigenom skapa en ökad cirkulation. I yogan pratar vi mycket om att ökad livsenergi i kroppen. Vi försöker frigöra oss från blockeringar i, eller spända muskler, eller känslomässiga blockeringar också som kan upplösas faktiskt genom att du kommer i kontakt med andningen. Så att därigenom kan du också uppleva en frihet i kroppen.
Mm. Första momentet var alltså att introducera, börja lite grann, förklara. Du pratar om vad yoga är.
Ja.
Vad kommer sen då?
Sen efter att vi har gjort lite uppvärmande övningar som man kan göra i sittande eller liggande, så kommer man upp i del två som oftast är solhälsningar, som är positioner som utförs i en följd ihop med in- och utandning oftast. Och det är också ett sätt, det är en slags uppvärmande flöde som används i yogan och som är, många har hört talas om solhälsningar. Det finns många olika varianter av solhälsningar. Där man jobbar från stående ner till golvet och tillbaka upp till stående. Så att solhälsningar och olika typer av stående positioner brukar finnas i den här del två. Man kanske har hört talas om krigare position eller olika balanspositioner.
Från qigongen så kommer ju det här också med att man kan ha för sin egen minnesträning namn på en rörelse eller en position.
Mm.
Jag har en gång varit i Kina och sett gamla människor på morgonen i de här parkerna.
Mm.
Hur de utövar sin morgongymnastik då och intar olika positioner. Och det är en fantastisk syn att se dessa
Ja. Det är någon slags följsamhet och meditativt. Jag har själv inte varit i Kina, men jag har ju sett på film och annat. Ja. Det ser fantastiskt. Ja. Det rofyllt ser det ut.
Mm. Och samtidigt också energigivande hur de man efter den här timmen i parken pratar med sina vänner och bekanta. Och jag tror att vi har mycket att lära oss av det sättet att liksom börja en dag.
Mm. Det finns ett morgonpass faktiskt. Mm. Så att vi har, nu under våren har vi haft, nu kommer schemat att modifieras lite under maj månad. Men vi har haft 7 yogapass i veckan här på Friskis i Tyresö.
Oj, 7 stycken?
7 stycken har vi haft. Så att ett ligger på alla veckodagar utom lördag kan man säga. Så att de flesta är faktiskt kvällstid. Och sen har vi haft ett på onsdaga lunch som jag har hållit. Mm. Som nu har utgått. Mm. Och sen så ett på fredag morgnar klockan 7.
Ja, efter del 2. Vad händer sen?
Då kommer vi från de här stående ner till golvet igen. Och gör sittande positioner. Kan även vara liggande positioner och övningar som benämns som bakåtböjningar eller framåtfällningar, eller det kan vara rotationer. För yogan innehåller, många tror att det handlar väldigt mycket bara om rörlighet, men yoga handlar väldigt mycket om att hitta en styrka och stabilitet i kroppen. För om man tänker att du måste ju ha, för att kunna vara rörlig måste du samtidigt ha styrka i någon slags andra muskler för att kunna vara lite rörlig också. Så att det handlar mycket om styrka och stabilitet och rörlighet och närvaro. Mm. Så att vi jobbar mycket stärkande också i de här, i del 3 då, när vi kommer ner på golvet också. Mm. Även om vi har stärkande i de stående också, där vi jobbar mycket med kanske mer med benen och att grunda.
Det här går ju väldigt bra ihop med Friskis övriga utbud, där man mycket koncentrerar sig kring det här begreppet core då.
Exakt.
Torsion, bålen, att kunna hålla upp kroppen på ett bra sätt för att ge musklerna den funktion som de ska ha.
Rollen som yogainstruktör blir ju mycket att på något sätt guida deltagarna in i deras egna kroppar. Mm. Det är inte bara att göra på ett visst sätt som ledaren gör, utan tvärtom. Så egentligen kunna lyssna till instruktionerna. Sen vet jag att vi är olika och tar in, lär oss på olika sätt att vissa behöver det visuella för att titta hur en position ska se ut. Men det som kan vara mest utmanande faktiskt är att känna i sin egen kropp. Hur till exempel en magliggande position där vi stärker upp ryggen som kallas kobran, och har händerna i golvet och försöker stärka ryggen och öppna, bredda bröstkorgen. Att inte bara gå och slå på autopilot och göra så som man kanske har gjort när man har gått på ett annat träningspass, utan faktiskt lyssna och känna in rörelsen i sin kropp för att komma till det där läget när du kan utgå från kroppens förutsättningar och läge, istället för att bara gå upp i en position, utan tvärtom följsamt känna positionen i din kropp. Så det är ju ibland utmaningen för mig som instruktör, att verbalt kunna vara så tydlig och hjälpa deltagarna att hitta i sin kropp.
Mm, utan att du så att säga läser innantill från något
Nej, precis.
Utan memorerat manus.
Ja. Exakt, utan också och jag ska säga, att skapa en atmosfär där de också kan tillåtas och vågar. Jag tror att det handlar om att faktiskt våga känna i sin kropp. Mm. Och inte tänka att nu måste jag komma så högt upp som möjligt. För det är inte det viktiga. Det viktiga är att du hittar läget där din kropp befinner sig. Och börja jobba därifrån. Gräva där man står lite grann. Om man ska uttrycka sig på det sättet. Att just att släppa den här prestationen på att man ska komma högt eller långt eller djupt, eller utan tvärtom att känna i sin kropp. Och det handlar mycket om tålamod, att verkligen ha tålamodet och acceptera att okej, jag kanske inte är jätterörlig, men ett litet steg i taget, att verkligen stegvis utveckla sin rörlighet, precis som vi vill utveckla en kondition eller en styrka i andra typer av sammanhang. Så att verkligen ge sin kropp den möjligheten. För det är då jag i alla fall tänker att det är då vi låter kroppen, att vi blir sams med kroppen, att öppna sig själv. Mm. Och därigenom skapa den här friheten.
Mm. Jag sitter just nu och tänker på att jag har mött några synskadade föreningsmedlemmar.
Mm.
Det här måste ju passa den som inte kan se.
Ja, jag tror jag har själv inte haft yoga för någon synskadad. Men jag har tänkt många gånger att jag tror absolut, och jag tror mig har läst någonstans också att Synskadades riksförbund till exempel erbjuder yoga för synskadade.
Mm.
Så absolut, för att det är en väldigt instruktiv form och det går ju att göra ännu mer instruktivt. Så att jag skulle vilja påstå att i princip skulle du kunna helt med slutna ögon också kunna följa en yogainstruktör.
Mm.
Att utföra, och det går ju alltid att använda sig av en vägg om jag tänker om det går i stående. Mm. Och anpassa också naturligtvis.
Mm. Mm. Jo, men det minns jag från mitt onda knä, att det var ju vissa saker jag inte kunde komma ner på golvet.
Nej, precis.
Men det gick ju bra att hitta varianter på det ändå.
Ja, och jag tänker också något som är väldigt klassiskt som många av oss har svårt att sitta, till exempel i traditionell skräddare.
Mm.
Och jag brukar säga att man blir inte en bättre eller en sämre yogi bara för att du kan sitta i lotus eller halvlotus som de här yogisarna gör med fötterna uppe på låren. Utan tvärtom handlar det om att du ska hitta en position där ryggen ska kunna vara fri och uppsträckt. Där du är lätt och med minsta möjliga ansträngning ska kunna sitta i positionen och ha fokus inåt utan att det hela tiden är någonting som stör och irriterar. Så att man kan sitta på en stol i sittande positioner om man på annat sätt inte kan sitta till exempel på golvet.
Mm. Mm.
Så att det finns alltid möjlighet att anpassa det.
Efter vem man är.
Ja.
Den fjärde delen då?
Då den fjärde delen, då börjar vi från att i den, slutet på tredje delen börjar att liksom varva ner lite, om man nu kan prata om nedvarvning, men lite grann komma ner i lugnare tempo som en övergång sen till den fjärde och sista delen som handlar mer om avslappning och vila.
Mm, för det, man måste ju vara ganska koncentrerad under ett yogapass. Så det är klart att här mot slutet måste man kunna då koppla loss lite för att gå tillbaka till verkligheten igen.
Precis, och den avslutande, och just det här som du nämner med koncentration är ju också en del. Vissa kan ju kanske uppfatta att det är mycket instruktioner ibland och så, men det finns ju ett syfte med att behöva hela tiden vara koncentrerad, för det innebär att du kan inte vara någon annanstans i sinnet, utan då måste du på ett sätt vara där och då, vilket liksom hela syftet är att bli mer medvetet närvarande. Men sen då i den fjärde delen när man kan släppa koncentrationen och du kan komma ner i varv. Oftast kanske man guidar ner deltagarna i en vila som då på sanskrit heter shavasana. Översatt dödmans ställning.
Mm.
Som handlar om att slutligen verkligen släppa taget om den fysiska kroppen helt och hållet. Vilket kan vara en utmaning. Släppa taget om kroppen och bara låta den landa ner i mattan. Men också låta sinnet bara vara.
Mm. Så, som doktor har jag sysslat lite med hypnos. Och då går man, finns det ju att man kan gå in i det som brukar lite slarvigt kallas för trans. Då.
Mm.
Transcendentalt tillstånd. Just som är det. Väl ungefär likadant som det, vad kallar du, dödmansposition.
Ja, precis. Shavasana.
Ja. Där man liksom lämnar kroppen eller sjunker ner genom golvet. Eller, lämnar kroppen skulle jag nog säga att man gör.
Precis.
Då brukar man ju säga att ungefär var tionde människa har det där spontant i sig. Mm. Men de andra nio kan lära sig det.
Mm. Det och precis, och just respekten för att det finns ingenting som, alltså ibland så tror man ju att det måste kännas på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Även den som kanske oftast kommer ner i någon slags väldigt meditativt transtillstånd i shavasana. Kanske någon dag inte alls kan vara där. Utan, och för vissa kan det... De kanske inte alls kommer ner dit, utan de kanske tvärtom känner en frustration i det här lugna, vilsamma. Att också bejaka att det är okej att det känns så. Mm. Att det är ingenting man behöver oroa sig för.
Nej, det är ju ingen tävling och det är ingen prestation.
Nej,
man måste inte lämna kroppen så att...
Nej, utan, och inte ens kanske behöva känna sig avkopplad. För det är ibland att... Det är också ett sätt att man kanske inte alls känner sig avkopplad. Mm. Då kanske man tror att man har varit en dålig yogadeltagare för att man inte har lyckats komma ner i den här avslappnade, behagliga tillståndet. Men det behöver man inte känna sig som, utan det är som det är. Och jag tror att effekterna av den yoga man ändå har gjort under den här yogan, yogatimmen eller vad det nu kan vara, kommer att ha effekt i den personens system oavsett. Så att...
Det jag också minns från när jag var med där, det var ju att efteråt var man ganska trött.
Mm.
Om det är avslappningen eller om det är faktiskt så att alla de här spända musklerna nu säger ifrån att så här, nu ska det vara så här.
Mm. Precis, jag tror att, ja, och absolut, det kan ju vara både det fysiska, att man har liksom på något sätt släppt taget, man blir väldigt trött för man kommer ner.
Mm.
Men sen är det ju det att i och med att vi engagerar andetaget genom hela passet, mer eller mindre, ibland gör man ju rena andningsövningar som då kallas pranayamas. Man kan öva sig på en andningsteknik till exempel. Men annars så jobbar vi ju mycket med det här yogiska andetaget, medveten in- och utandning genom näsan, vilket stimulerar vårt lugna nervsystem, det parasympatiska nervsystemet. Oftast är det ju det sympatiska som är igång dygnet runt och även på nätterna för många personer. Så att just genom andetaget så har vi en kanal direkt in till vårt lugna nervsystem.
Mm.
Så att jag tror att det kan vara effekterna av just det som gör att man kan känna sig lite mosig helt enkelt.
Ja, då ska jag väl kanske fylla i också då att det autonoma nervsystemet, det parasympatiska och sympatiska, det styr ju också hela mag-tarmkanalen.
Exakt.
Så att både, ja, även hjärtfrekvens, men framförallt tarmar och allting inuti kroppen. Det här som vi inte själva kan påverka med tanken, det är ofta det nervsystemet.
Precis, och det är det som jag tycker är så fantastiskt just med andningen. Alltså den här medvetna andningen. Att, precis, det sköts ju automatiskt och vissa säger, men varför ska jag andas? För det gör jag ju hela tiden ändå. Men då brukar jag säga, men hur andas du när du andas hela tiden? Att just att många är så stela just i diafragman också så att man upplever kramp i mellangärdet konstant och man andas och spänningar i axlar och nacke konstant, mycket huvudvärk och kanske problem med magen och kanske till och med sömnen och hormonerna generellt. Så när man får igång andningsapparaten ordentligt, man börjar lära känna sin diafragma, man får det att slappna av lite, att man också märker att många funktioner i kroppen börjar funka mycket, mycket, mycket bättre.
Mm.
Och det är det som är så häftigt att vi har ju liksom kontakten, vi har kontrollen ska jag säga snarare över vårt nervsystem genom andetaget.
Mm.
Att kunna påverka just de här autonoma funktionerna som du beskriver också.
Mm. Jätteroligt att prata med dig, Mina. Nu bara är det så att klockan rinner iväg här. Vi måste nog börja avrunda lite grann. Jag har inte frågat dig någonting om den musik du använder under passet.
Mm.
För det är ju inte ett tyst pass, utan du har ju en bakgrundsmusik hela tiden.
Precis.
Hur har du valt den?
Det kan vara lite olika beroende på om det är yoga eller yoga energy till exempel. Men oftast yoga, eller musiken i yogan är ju också för att Friskis generellt har musiken som en viktig del i all sin träning.
Mm.
Så just till yoga, det vanliga yogapasset, där brukar jag tänka att musiken ska på något sätt förstärka känslan som jag vill förmedla. En närvaro, ett lugn. Att det blir mer som en kanske ljudmatta bakom som förstärker en känsla.
Mm.
Och samma sak egentligen i yoga energy som är det lite mer kanske fysiskt utmanande. Men där man kanske jobbar lite mer med en dynamisk känsla i musiken. Mm. Fortfarande så Jag skulle nog välja någonting som har lite yogakänsla, och då menar jag det finns jättemånga artister som gör olika typer av yogamusik. Mm. Men när man kan jobba kanske lite, tänka upp tempo när man går upp i solhälsningar bara för att förstärka en känsla. Jag skulle nog inte välja vanlig typ av musik som vi kanske använder i annan typ av träning.
Nej, och det är mer åt den österländska musiken än kanske den västerländska?
Det skulle kunna vara absolut. Ofta ska det kanske är att man det mantras på sanskrit, eller men det kan också vara absolut på engelska, att man sjunger väldigt affirmerande text till exempel, eller så det kan se lite olika ut.
Vi får se om vi kan hitta en liten lämplig ljudslinga att lägga in på det här.
Absolut,
programmet.
Jättespännande. Ja.
Sen ska jag säga också då från föreningen att det i år är det 30-årsjubileum. Och det som är igång just nu här under maj månad, det är en utmaning. Och det finns två varianter på utmaningen. Det finns en för de som går har fullkort så att säga. Och sen finns det en variant för de som har dagkort. Det pågår då, det är 30 olika pass under åtminstone 30 dagar var det väl, va?
Ja, det är 30 pass vet jag, och precis som du säger, ett är för de som har allkort och de som har dagkort. Ja. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg när det slutar.
Nej, det började 18 april i alla just fall, det. Så man räknar lite framåt. Det där står på hemsidan. Och det är ju ett sätt just att locka, att pröva på något annat, till exempel yoga då, om man aldrig har varit på ett yogapass. Så får vi återkomma med ett nytt program lite längre fram i sommar. Tack snälla Minna för att du tog dig tid att komma idag.
Tack snälla för att jag fick komma.
Ah. Ah.